innan vi går vidare till avdelning 2 som på sätt och vis hänger ihop. Det beställningsrubriken är Juden Jesus. Så jag ska laborera något med den stund som vi har kvar. Men jag tänkte, när man har sagt så mycket som jag har sagt nu, så finns det säkert någonting som kan missförstås eller som inte var klart eller så. Så jag ger ett tillstånd eller möjlighet att ställa frågor eller påståenden eller något. Något som ni tycker jag ska vara tydligare med eller så. Ja.
I massmedia i Sverige argumenterar man ofta med argumentet det palestinska folkets situation. Kan du bara utveckla det lite grann och problematisera det begreppet palestinska folket? För där tror jag det finns mycket felaktig uppfattning.
Ja, det är ju väldigt speciellt med, därför att på ett sätt finns inget palestinskt folk, det är araber. Och FN har 2 flyktingkommissioner. Det finns 15 miljoner flyktingar just nu som far omkring någonstans på jorden. Många kommer från Syrien nu. Så att alla flyktingar i Afrika och överallt är i en grupp. Och så finns det en för palestinier. Och det som är unikt med dem är också att, för det är ju sant att vissa, när oroligheterna började i det som vi kallar Israel idag, så flydde en del araber som bodde där. En del flydde alldeles av sig självt för att de var oroliga att det skulle bli krig eller så. Andra flydde säkert för att det fanns nybyggare som betedde sig konfrontativt. Men det flydde också judar under samma tid. Det som är unikt med de araber då som flydde till exempel från Galileen in till Jordanien till exempel, det är att normalt sett blir man ju integrerad som en del av det nya landet efter en generation i alla fall, oftast tidigare. Så är det inte med palestinier. De är fortfarande flyktingar i 4 generationer efteråt. Så det är mycket som är unikt. De palestinier som bor utanför Israel och utanför Västbanken och Gaza också. Det bodde ju många palestinier i Jordanien under den tiden Jordanien hade herraväldet över det här området. Då var det aldrig något tal om en palestinsk stat. Och det fanns ingen omsorg från de arabiska muslimska länderna om palestinier som bodde i deras länder då. Framförallt i Gaza är det en jobbig situation. Men jag skulle säga att den jobbigaste delen av den situationen är deras eget ledarskap inom Hamas. Sen är det klart att många lider av de här ständiga konflikterna, våldskonflikterna fram och tillbaka. Men om man jämför, som jag sa vid något tillfälle där, jag har träffat många taxichaufförer, alla möjliga, de här som plockade oliver och andra in i Israel. De som bor i Israel har det bra, generellt sett. Det finns säkert de som inte har det bra där också, men generellt sett har de det bra. De har jobb, lön, trygghet, ett rättvist juridiskt system, kan rösta och så vidare, vilket de inte kan. Och framförallt kvinnor. Jag menar, kvinnor i Gaza lever ju under någon sorts sharia-liknande lagsystem och är nästan livegna. Men det beror inte på Israel, det beror på deras egna ledare. Så visst är det en jobbig situation för många. Och som kristen, Gud älskar ju alla människor. Det är inte så att han älskar mer judar än svenskar och araber. Han älskar alla människor. Men han har, och då kan man, av någon anledning, kan man fråga, får Gud göra så? Ja, Gud får nog göra som han vill. Han har valt ut just det folket för att han har en plan med mänskligheten i stort. Så han ställer dem ju inte emot så. Han älskar ju naturligtvis vad vi kallar dem, palestiner eller araber som bor i Mellanöstern, innanför och utanför Israel. Yes. Om jag skulle svara så är min misstanke att de länderna vill inte att de ska bli integrerade, därför att då har man en hållhake på Israel. Alltså det är en brickor i ett spel. Eftersom i och för sig Jordanien är det land som har bäst relationer, och Israel har gjort väldigt mycket just för att få bra relationer med Jordanien. Men det kan ju ändras över en natt. Syrien har ju traditionellt sett varit en drivande fiende i närområdet. Det är intressant, i Bibeln så det första land som det så nämns om är faktiskt Syrien. Och det finns profetier om att Damaskus ska ligga i ruiner. Ingenting man önskar, men så är det ju. Och unga män ska dö på gatorna i Damaskus och så vidare. Så i Jesaja. Syrien har ständigt varit och drivande i alla sex krigen också har de varit. Det är mitt svar. Om de själva inte vill integrera det, eller om de länderna inte vill att de ska integreras för att kunna ha något, ha skäl till att ha en fiende. Något annat? Ja, och även judar från kulturellt oerhört skilda kulturer. Alltså från Etiopien till exempel. Eller från Harvard i New York eller i Boston. Och, alltså från hela världen integrerat. Eller nu kommer de ju mest från forna Sovjetunionen. Som är fostrade under det sovjetiska väldet. Och det har ju format ett mindset hos dem också. I de här nybyggarområdena på Västbanken så de mesta konflikterna är med judar från Sovjet. De har varit förtryckta så länge i Sovjet, och nu plötsligt får de frihet och beter sig ibland inte så bra i det nya landet. Det är superkomplext. Ja, Tage. Inte stöta sig. Ja. Det finns mycket sånt som är konstigt. Det med en stark påtryckning där, med en sorts historie, ja, förvanskning av historien. Och det är ju en man brukar tala om dubbelkränkning när. Men det är ju det frågan om. Att först genomlida allt det här och sen säga att det inte har hänt. Eller låtsas som att det inte har hänt. Göran Persson, Tage Erlander innan honom. Men Göran Persson stod upp för det här. Och en utställning som hette Detta får vi inte glömma, som han var drivande bakom. Nye statsministern vet vi inte. Han verkar vara lite vind för våg, men i den här frågan och en del andra. Men ja, nu säger jag för mycket. Han skrev ju ett inlägg på Facebook där han skrev att varje nation, även Israel, måste försvara sig. Och varje nation måste kunna få försvara sig, även Israel. Och det var ju en sån reaktion, storm, att han hade sagt så. Så då tog han ju bort det inlägget på Facebook.
Ersättningsteologin
En del tror jag inte reflekterar så mycket, men det lyser ju igenom i en hel del predikningar när man talar om kyrkan. Ja, ersättningsteologi, det är alltså tanken att ja, det kanske är sant att Gud utvalde Israel och Israel var unikt för att Gud hade en plan med det. Men sen kyrkan föddes då, sen från pingstdagen ska man säga, så är det kyrkan som är det nya Israel och har ersatt Israel. Det är det som är kontentan av det. Och det lyser nog lite oreflekterat igenom i en del förkunnelse, det tror jag. Och det såg vi på några bibelord. Gud tar aldrig tillbaka en kallelse till någon, inte till sitt folk heller. Inte till Israel heller. Ja. Jo, rent juridiskt är det och på alla sätt är det. Det har väl aldrig hänt förut att man erkänner en stat som inte har tydliga gränser och ett tydligt statsskick och så vidare. Och de här säger om, ja men det var demokratiska val att Hamas kom till makten. Jo, men Hamas, det är ju inte en organiserad regim, och att deras samtalspartner vill man förinta. Det är ju en märklig situation. Men skulle Sverige göra det? Skulle Sverige förhandla med någon som vill förinta Sverige? Det är lätt att säga att någon annan ska göra det. Frågan var om de inte har en president. Ja, Abbas är väl han är väl president fortfarande, alltså, men han är ju inte president för Gaza och Västbanken, utan bara för Västbanken. Ja. Jag kan inte bekräfta eller dementera det kanske är så.
Får jag berätta att i Knesset där var man delat ut Nya testamentet, alltså hela Bibeln, det Nya testamentet, till de som regerade. Och det här är ganska nyligen. Och det var en ganska stor sak. Och de judarna, det är ju en förbjuden del. Och den här Daniel Hadal som var här, som själv har ju berest pappa, han berättade när han läste, han sa, wow, sa han, Jesus var jude. Han visste alltså inte det, fast han hade lärt sig allt det här, och Tora, och liksom hade gjort. Och han ropar rätt ut, men han är från Davids stam. Det var otroligt starkt att höra honom. Vi skulle bjuda honom och komma fler gånger till stan.
Och då är den perfekta övergången. Jesus var jude. Jesus var jude. Han växte upp med judiska föräldrar som följde de judiska sederna. Till exempel att gå till Jerusalem under de stora högtiderna. Påsk, pingst, lövhyddohögtiden. Jesus fortsatte med det. När han var 12 år var han i templet i rabbinskolan där. På lövhyddohögtiden så stod han på trappan och sa, är någon törstig, kom till mig och drick. Och hans innerska strömmar av levande vatten flytta fram. Han till och med klädde sig som en jude med bönersal. Han dog som en jude. Bönersalen las över hans ansikte, vilket betyder att han dog som en fri man under Mose lag. Väldigt mycket i Nya testamentet får du inget djup på utan att känna till de judiska rötterna. Det är ungefär som att, låt säga att du skulle gå till stranden varje dag i 40 år och du tittar på havet och det är väldigt vackert och det är fint och sådär, och solnedgång över havet och soluppgång över havet, men du vet inte vad som finns i havet. Och så någon dag ger dig någon en snorkel och säger, dyk ner här för att titta. Och så plötsligt ser du koraller och fiskar av alla möjliga färger, en hel värld som har funnits under ytan hela tiden. Och så är det ungefär med, och det för övrigt finns det någon rabbin som har sagt det så, att skriften har olika djup. Det beror på ögats skärpa och vattnets klarhet, hur djupt du ser. Hur många dimensioner du ser av det hela. Jag tänkte att vi ska bara ta några exempel. Jag fattar att ni inte orkar sitta hur länge som helst. Men bara för att stryka under det. Om ni har Bibeln kan ni slå upp Markus 5. Det här är samma bibel som jag hade när jag jobbade här på 80-talet. Jag har säkert en meter eller två med andra biblar, men jag gillar den här och den håller på att falla ihop. Jag minns olika predikningar och sådär. Det var en gång jag predikade i Brunflo, EFS, och la den ovanpå bilen och körde iväg, och så såg jag i backspegeln, junger, flög iväg. Och budskapet var tydligt: glöm aldrig Guds ord. Ja. Markus 5, från vers 21 är det ju, han är på väg till Jairos dotter. Jairos är synagogsföreståndare i Kapernaum, alltså en viktig person. Och säkert tänker lärjungarna, wow, nu har han kommit i kontakt med viktiga personer här. De går genom Kapernaum, och så står det då i vers 24. Mycket folk följde efter och trängde sig in på honom. Där fanns en kvinna som hade lidit av blödningar i 12 år. Det här kommer jag ihåg att jag predikade över en gång. Och då sa jag här, så sa jag att hon hade blödarsjuka. Och då sa Herbert Sjödin, nej, det hade hon inte alls det. Så det hade hon inte. Men hon hade något problem i alla fall. Han var som sufflör här. Lidit av blödningar i 12 år. Hon hade varit hos många läkare och fått utstå mycket. Det hade kostat henne allt hon ägde. Jag bara tänkte in i den situationen. Vad jag däremot tror att hon hade var det man brukar kalla fistelproblematik, som är väldigt vanligt i Afrika. Det vill säga en bristning vid förlossningen mellan födelsekanal och ändtarm. Och när det inte läks så blir det ju en odör. Tänk varmt klimat, inga hygienartiklar, inget vatten. Man blir förskjuten. Om man har en man så förskjuter mannen en. Eller så får man ingen man. Man blir förskjuten ut. Man är oren, betraktas som oren. Precis som en kvinna som har menstruationer betraktas som oren. Hon hade haft det problemet i 12 år. Hon hade betalat hur mycket som helst. Och det blev aldrig bättre. Man ska känna in situationen. Vers 26, hon hade varit hos många läkare och fått utstå mycket. Det hade kostat henne allt hon ägde, men ingenting hade hjälpt. Snarare hade det blivit sämre. Hon hade hört vad som berättas om Jesus. Och nu kom hon bakifrån i hopen och rörde vid hans mantel. Bara en illustration där. Han hade alltså en bönemantel, ungefär så här. Och det hebreiska ordet för bönemantel har ett talvärde. Och talvärdet är 600. Sen är det 8 trådar och 5 knutar. Det blir 613. Och det är antalet bud man tänkte fanns i den gamla förbundet. I det gamla, i skriften, i, hoppar jag lite grann, i Malaki, sista boken, så står det så här. Mm. Malaki 4, vers 2. Men för er, ni som fruktar mitt namn, ska rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Då ska ni slippa ut och hoppa som kalvar som varit instängda i stallet. De här hörnen på manteln kallades för vingar, karnak på hebreiska. I andra Mosebok så står det: jag är Herren din läkare, Jehova Rofe. Hon tänkte att om hon rör vid mantens vingar, rättfärdighetens sol ska gå upp med läkedom under sina vingar. Jesus går med den här och hon tänker, om jag bara rör vid en sån här vinge, vid karnak, så löftet i gamla testamentet om helandets Gud, så kommer kraft att utgå. Fattar ni? Så han går genom Kapernaum med den här. Hon smyger på bakifrån. Men hon är respektfull, för att hon vet att om någon märker det, då blir även Jesus oren för en viss tid. Och hon vill inte göra det svårt för honom. Och han är på väg till ett viktigt möte. Ja, hoppa tillbaka till texten. Vers 27 igen. Hon hade hört vad som berättas om Jesus. Och nu kommer hon bakifrån i hopen och rörde vid hans mantel. För hon tänkte, om hon bara fick röra vid hans kläder skulle hon bli hjälpt. Och genast stannade blodflödet. Och hon kände i kroppen att hon var botad från sitt onda. När Jesus märkte att det hade gått ur kraft ur honom vände han sig om i hopen och frågade: vem rörde vid mina kläder? Lärjungarna sa: du ser väl hur folk tränger på. Och ändå frågade vem som hade rört vid dig. Han såg sig omkring efter henne som hade gjort det. Kvinnan visste vad som hade hänt med henne. Kvinnan som visste vad som hade hänt med henne kom rädd och darrande fram och föll ner för honom. Och talade om hur det var. Så det är en konversation där mellan den här kvinnan. Hon berättar om alla år hon har lidit och doften och hur hon är förskjuten och hon är jätterädd och allt det där. Han sa till henne, och då säger han det så att alla hör. Hans lärjungar som kanske tycker att hon har stört, och de som har dömt ut henne och de som har trakasserat henne. Han säger till henne: min dotter, mitt kära barn, älskade vän, min dotter, din tro har hjälpt dig. Gå i frid. Och i shalom. Du har fått del av shalom. Du botar från ditt onda. Det är en vacker berättelse. Det är en vacker berättelse om hur Jesus var. Och hur hans judiskhet fanns med i allting han gjorde. Men det viktigaste, vad ska man säga, spåret i hans judiskhet är ju hur själva utbildningssystemet fungerade. En rabbi var, kan man säga, den tidens rockstjärnor eller beslutsfastare eller celebriteter, viktiga personer i samhället. Drömmen hos en ung man, eller ibland kvinnor, men framförallt unga män, det var att få gå några år med någon av de här kända rabbinerna och lära sig allt av rabbinen. Och det är så olikt ett västerländskt undervisningssystem. Där man sätter sig på bänken och så läser man sig massa teori och så vidare. Utan när Jesus säger, kom följ mig, så säger han ju, häng med mig i allt vad jag gör. Dag och natt. Och det du ser hos mig då, det är det jag vill se hos dig. Och om du är med mig på det sättet så kommer det ske med dig. Alltså inte att han förmedlar en lära med 10 punkter eller 20 punkter eller 100 punkter som vi gör. Utan det är hans liv. Det är hur han hanterar pengar. Det är hur han beter sig mot en sån kvinna. Gissa om det här gav starkt intryck på de som såg på. Eller kvinnan som satt vid Sykars brunn. Det står att lärjungarna förvånades att han talade med en kvinna. Och dessutom en dålig kvinna. Och hon blev historiens första missionär. Hon blev befriad i hans närhet. Så det var en sorts interaktiv lärjungaskola. En lärjunge, talmidim heter det på hebreiska. Och en rabbi. Och hur de fungerade ihop. Och när vi intellektualiserar det i punktform, och som vi väldigt mycket gör i vår kyrka, jag menar inte min speciellt, men i vår västerländska kyrka, så blir det så annorlunda än som det var tänkt från början. Om du går in i ett sorts judiskt klassrum, om du öppnar dörren där, så ser du inte, sen sitter snälla på rad och så står det någon framme och berättar och så sitter de och antecknar. Utan det är ett himla liv där inne i ordets rätta bemärkelse. Och de diskuterar och sådär, något bibelställe. Det är ständiga diskussioner och man vrider och vänder på det. Kan det vara si, kan det vara så? Ska vi se var jag är någonstans. Det kan man inte veta så lätt. Tretton gånger kallas Jesus för rabbi. 41 gånger för lärare, didaskolos. Och huvudordet 286 gånger använder man just talmidim, lärjunge. Kristen står 3 gånger i Nya Testamentet. Jag menar inte att det är fel att kalla sig kristen. Kristen kommer ju av Messias som betyder en smorde. Och en kristen är i så fall en liten smord i hans anda. Men huvudordet som Bibeln använder, det är lärjunge. Och då är det ett helt tankesystem och en pedagogik kan man säga. Som är väldigt judisk. Och som är väldigt annorlunda än den västerländska. När en rabbin undervisade så talar man om att träda pärlor på en tråd. Det betyder att den ena undervisningen förklarar nästa som förklarar nästa som förklarar nästa. Och när en rabbin hade hållit på så där att träda pärlor på en tråd, så brukar man säga att det som flammar upp en eld inombords när man fattar, när lärjungen fattar. Och det är precis det som sker när Jesus går på Emmausvandringen. Han träder pärla på den här tråden. Han börjar med Moses och så berättar han genom profeterna hela vägen fram. Och så säger de, brand inte våra hjärtan när han gjorde det. Men också när han säger det, att inte kasta pärlor till svin. Det vill säga, det är ingen mening att stå och undervisa människor som ändå inte vill bli undervisade och som ändå inte kommer ändra på sig. Och när Jesus ska förklara vad Guds rike är, som också är en judisk tanke, alltså Guds rike, Guds rätt att regera, Guds skapelse hel, som är hans huvudbudskap. Han gjorde 2 saker. Han undervisade om Guds rikes närvaro och så illustrerade han på olika sätt med sitt liv vad det betydde att Guds rike var närvarande. Han använde en rad liknelser, vilket var väldigt rabbinskt, judiskt. Man använde audiovisuella hjälpmedel, det var senapskorn och det var havrefrön och det var allt möjligt. Fåglar på marken, nej, i himlen, och blommor på marken. Men också en pärla, Guds rike som en dyrbar pärla. Det är som ordet om rike, det är som en dyrbar pärla. När man har funnit det så är det värt allt. Man kan lämna allt för det när man har fattat det där. Den är så dyrbar. I söndags var det tacksägelsedagen, eller hur? Det kommer jag ihåg, många tacksägelsedagar här uppe, och speciellt lite om man var ute på bygden i små bönhus och när det var skördeaktion och det var fullt, man tog alla möjliga saker från sin trädgård. Det gör inte folk på samma sätt riktigt nu. Men det här är också alltså hela ämnet med tacksägelse är så urjudiskt. För Bibeln, skriften, är ju ett judiskt dokument, till största delen skriven av judar i en judisk kultur. Hur börjar skriften? Jo, den börjar med en lovsång, en sorts tacksägelse, en lovsång till skapelsen och skaparen. Hela saltaren är fylld av tacksägelse. Till exempel David. Flera av hans mest tacksägelsefyllda psalmer skrev han under de 11, 12 eller 13 år han var på flykt i öknen. Psalm 103. Lova Herren, Baruch, Barak. Lova Herren min själ och glöm inte allt gott han har gjort. Han har förlåtit dig alla dina synder. Han har räddat ditt liv från graven. Han kröner dig med nåd. Du blir ung på nytt som en örn. Han pratar med sin egen själ. Du själ, kom igen nu då. Förstår du allt det här? Tacka Gud nu. Jesus. Backa lite igen. En from jude ber tre gånger om dagen. Och det börjar med en tacksägelse, en tacksamhet för de välsignelser Gud har gett dem. Man börjar på morgonen och så klockan 3 på eftermiddagen och sen på kvällen. Och de kallas för de 18 välsignelserna, den här bönen. Men det, nu talar jag inte historisk tid. Om du åker till synagogan i Göteborg och frågar om det här, så är det samma idag. På morgonen, på eftermiddagen och på kvällen så tackar man för välsignelserna. Och då börjar man tar tre steg bakåt för att komma ihåg historien. Därför den judiska tron är väldigt förankrad i historien. Abraham, Isak och Jakobs Gud. Och eftersom du har varit så trofast i historien, så börjar jag med det. Allt du har gjort ända fram till idag. Sen tar man tre steg framåt. Och så tackar man för de välsignelser som, och ber om de välsignelser man har och vill ha i sitt liv. Om helande, om dagligt bröd, om allt det där. Och så slutar man med en sorts crescendo. Och sen finns det komprimerade varianter av de 18 välsignelserna. Och om du läser en sån komprimerad variant, så ska du säga att det i princip är Fader vår eller vår fader. Så när lärjungarna kommer till Jesus och säger, kan du lära oss att be? Ja visst. Då tar han de 18 välsignelserna, men han tar den komprimerade varianten. Och säger, vår fader. Och bara det är också judiskt. Inte min fader. Vi är individualistiska. Den judiska tron är kollektivistisk. Det är vi, vår fader. Låt din, precis som din vilja sker i himlen, låt den ske här bland oss på jorden. Och så tar man det dagliga, det personliga, förlåt mig med våra synder, det dagliga brödet, och brödet står för allt, alla behov som man har. När Jesus säger, jag är livets bröd, sen jag är basfundamentet i hela livet. Och så slutar det med en tacksamhetslovsång. Din är makten och äran i evighet. Amen. Så Fader vår är en komprimerad tackbön som judarna bad tre gånger om dagen. När Jesus i det dagliga livet, så praktiserar han det. Undret med brödet och fiskarna. Vad gör Jesus då? Innan han gör det här undret. Han tar brödet. Och så tackar han himmelens och jordens skapare för brödet. sen någonstans sker undret, jag tror, mellan lärjungarnas händer och mottagarnas händer. Jag vet inte exakt vad det sker, men det är vad jag tror. Till och med den mörkaste av alla nätter på jorden, den dunklaste av alla dunkla nätter, med all syndens skapelsens historia till skapelsens slut, börjar gå in och sippra in i Jesus, så firar han måltid. Och vad gör han för någonting? Han tar brödet. Han tackar. Eukaristi heter det på grekiska. Han tackar. Så ger han åt lärjungarna. Han tar vinet som varje judisk far gör varje sabbat. Och varje kväll han tackar. Eukaristi. Och ger till lärjungarna. Och därför nattvarden heter eukaristi. Tacksägelsemåltid. Så. Det är lätt att gå förbi de här nyanserna, men det är en fortsättning på den judiska traditionen och historien med Jesus. Och när fariserna, som inte var onda människor, det måste vi komma ihåg, de var typ som EFS-are. Nej, men de ville ta Bibelns ord på allvar, va? Men det var nyanser i tolkningen. Nu kom jag med det. Och det var frågan om, är det något helt nytt han har kommit med? Han säger, inte en prick, inte ett jota i lagen ska förgås. Jag kommer för att uppfylla den. Det han kritiserade, det var när det var försnävade och begränsande tolkningar som förslavade människor. Men han tog inte bort lagen. Inte en prick ska förgå, säga. Så nästa gång ni firar tacksägelsedag, tänk på det. Det är en lång bakgrundshistoria. Och för övrigt det är en sorts övning i att öva sig i tacksamhet. Det är som att det ord du sätter i sökmotorn, det är det ord som du går igång på. Om du börjar tacka för någonting, så märker du hur mycket du har att tacka för. Men börjar du gnälla och vara negativ, det är samma sak där. Till slut så är du så sur och less och tycker att allting är så eländigt. Och det är märkligt i ett av världens rikaste länder att vi klagar så mycket. Ja, tycker jag. Det är någons fel alltid. Ja, en viktig lärdom. Det som värderades högt var ju Guds närvaro. Jag ska läsa någon vers för er i Vad säger du? Det är några som har gjort det. Jag tror inte det. Jag ska se. Här tänkte jag på. Varför tror ni att det var Josua som fick vara den som ledde in folket i det utlovade landet? Var han smartare eller bättre eller vad var han någonting? Det är en vers som jag tror förklarar en del av det. Det är från Andra Mosebok 33, vers 7. Men Moses hade för sed att ta tältet och slå upp det ett stycke utanför lägret. Och han kallade det för uppenbarelsetältet. Och var en som ville rådfråga Herren måste gå ut till uppenbarelsetältet utanför lägret. Och så ofta som Mose gick ut till tältet stod allt folket upp. Och var en ställde sig vid ingången till sitt tält och såg efter Moses. Tills han hade kommit in i tältet. Och så ofta som Moses kom in i tältet steg månstoden ned och blev stående vid ingången till tältet. Och Herren talade med Mose ansikte mot ansikte. Panim eller panim. Panim är ansikte. Det är det abstrakta begreppet för närvaro. Är panim. Så när prästen läser välsignelsen. Herren välsignar dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig. Så ber man om Guds närvaro. Guds manifesterade närvaro över församlingen. Herren talade med Mose ansikte mot ansikte som den ena människan talade med den andra. Sedan vände Mose tillbaka till lägret. Men hans tjänare Josua, Nuns son, en ung man, lämnade inte tältet. Titta där, vad snabbt det gick. Tjongbong. Han lämnade inte tältet. Bilden jag får det är att Josua som dröjer kvar i tältöppningen. För han hade fått smak av Guds närvaro. Och han vill inte vara någon annanstans än i Guds närvaro. Och är man i Guds närvaro så till slut blir man marinerad av Guds närvaro. Jag vet inte om du har lagt märke till det. Men jag hade för mig att när Moses gick upp på berget gick han upp själv. Men Josua var ju med. Så Josua hade fått smak på Guds närvaro. Det var det som gjorde honom, vad ska man säga, kvalificerade honom att leda folket in i det utlovade landet. Tänk att stå på gränsen till det hela hans liv handlar om, hela hans folk handlar om. Och så kan man ta ett steg som man inne i det utlovade landet som flyter av mjölk och honung. Och ett steg bakåt och du får vara i öknen 38 år till. Och de lät fruktan ta över. Men nästa gång när Moses var där så fick han leda folket. Sätta tån i Jordan och gå in i landet. Guds närvaro, det är ett så stort ämne så att bara rör vi det idag. Men Jesus var ju Guds närvaro på ett väldigt speciellt sätt. I den sjuarmade ljusstaken så tänkte man att den mittersta av de sju, tre och så den mittersta, var Shekina, Guds närvaro. Jesus säger, jag är världens ljus, jag är Shekina. Och i vår kyrkliga tradition, åtminstone i svenska kyrkan, när det är festgudstjänst på påskdagen, då har vi sex ljusstakar. Och i mitten så är ju en altartavla med Jesus, han är Guds Shekina. Guds närvaro. I Hesekiel så talas det om att Guds närvaro lämnade templet. Det står att det ska komma tillbaks österifrån när Jesus kom tillbaka. David, han skriver i sina psalmer, inför ditt ansikte i din närvaro är glädje till fyllest, ljuvlighet i din högra hand evinnerligen. Du dolde ditt ansikte, då förskräcktes jag. Och så vände du ditt ansikte till mig och då kunde jag jubla igen. förkasta mig inte från ditt ansikte. Det var det värsta, eller det mest skräckfyllda scenariot, att han kom bort ifrån Guds ansikte, från Guds närvaro. Hur länge ska du dölja ditt ansikte för mig? Och när David, som organiserade lovsången och tacksamheten med hundratals präster som skulle som lovsjunga, senare Salomon, sonen, byggde templet. I andra krönikboken 5 så står det, när de gjorde det så kom Guds närvaro igen, eldstolen och molnstolen. Så massivt, så kompakt att prästerna inte kunde göra tjänst på grund av Guds närvaro. Varför säger jag det här? Jo, därför att det är viktigt, men jag tror också på ett sätt lämna ämnet lite, eller går in för avrundning kanske. Vad jag tror. Jag tror att vi lever i en väldigt speciell tid, väldigt intressant tid. Och där koordineras både det vi läser om i tidningar, det politiska spelet, bland annat om Mellanöstern, och inte minst om Mellanöstern. Det är en av temperaturmätarna på att se var vi är någonstans i historien. Och jag tillhör inte de som övertolkar, för många har gjort det och tolkat fel, men det finns rätt mycket material att åtminstone fundera över när det gäller skeendena i Mellanöstern just nu. Och samtidigt så ökar människors längtan. Vi ser det bland ungdomar. Vi ser det bland alla möjliga sorters människor nere i Göteborg. Och det man längtar, det är Gud själv, alltså Guds närvaro. Och när många människor kommer samman på ett och samma ställe med sin längtan, så förändras atmosfären på den platsen. När man i Jerusalem bad och sökte Gud och sökte Guds ansikte, så ändras atmosfären i hela staden. Och Guds ande kom ner och kyrkan föddes där. Där huvuddelen av befolkningen var judar. Det var tillresta också så att evangeliet skulle sprida sig utanför Jerusalem. Men det gäller samma sak idag. När vi kommer samman, när vi läser Guds ord, när vi ber och utgjuter vår längtan efter Guds närvaro, så kommer han och då händer det saker. Man skulle kunna bli rädd för utvecklingen. Just nu är folk livrädda för Ebola, man är livrädd för ISIS, och det är mycket man är rädd för. Man kan vara observant, men man behöver inte vara rädd. För Gud är i kontroll. Och även när det gäller Israel, när det gäller Sverige, när det gäller dig, när det gäller mig, han är i kontroll. Vi behöver inte vara rädda. Men jag tror att för oss alla gäller, han vill så mycket mer för oss. Han vill så mycket mer. Jag vill berätta ett litet vittnesbörd. Min son David, som några av er känner igen, han föddes här. Pamela fick skotta snö här ute för att han skulle födas i tid så att vi kunde åka till Vasa med ungdomskören. Hon cyklade till BB här borta, men så föddes han här, bodde här uppe. Han har varit ett drygt år nu på en plats i USA där människor från hela världen kommer samman. Och det är precis det här, det är som nästan som en molnstod och eldstod. Så många kommer samman på ett och samma ställe med längtan och bön, många unga människor. Och ett problem som jag faktiskt inte riktigt hade, han talade inte om det, så jag hade inte registrerat det riktigt, även om jag visste om det, det är att David hade en ganska allvarlig form av dyslexi. Och det försöker den som har det, ofta känner man sig dum Och det finns skäl i skolan att känna sig dum. Och vid ett tillfälle här på, i Frösön på skolan, när vi hade kommit hem från Afrika, så hade han hade väldigt fantaserat, han skrev en berättelse. Och läraren sa, ja, jag läste de första tre raderna, men det går inte att läsa dina saker, men du får väl godkänt i alla fall. Men det ska du komma ihåg, att det här får du leva med hela ditt liv. Förra hösten när David kom dit, så han skulle alltså läsa på en bibelskola. Och det som var jobbigast för honom var, hur ska jag kunna läsa allt det här? David hade faktiskt inte läst en hel riktig tjock bok vid 31 års ålder. Därför han fick läsa så många gånger samma sak om och om igen. Första veckan han var där så hade han läst, börjat läsa en bok. Den kanske var på ett par hundra sidor. Han hade läst 50 sidor och läst om och läst om och läst om och tragglat det där. Och det var så jobbigt. Och så bad de för honom, och då han bad inte att han skulle bli helad från det här. Han bad att, han, att Gud skulle vara hygglig och göra så att han fick gå den här bibelskolan utan att läsa så mycket. Att han skulle komma ihåg allting de sa. Och så kom han hem och tänkte, jag får väl ta den där boken och läsa några sidor till då, för jag ska komma igenom den. Och så plötsligt märkte han att han läst ut hela boken. Och så, oj, vad var det här då? Han hade aldrig läst en bok i sitt liv. Han var totalt helad. Han är total, han inte bara kan läsa, han läser fort. Han är en speedreader, han kan läsa en bok på några timmar. Vad är det för någonting? Ja, vad är det för någonting? Det är något när man kommer in i Guds heliga närvaro, i Guds shekina, där Jehova Rofe, helandets Gud, gör någonting i människor. Han har gjort djupa saker, och någon gång kanske han kommer hit och kan berätta det. Det får han berätta helt själv. Inre och yttre helanden. Jag säger det här för att jag vill uppmuntra dig att inte vara rädd för den tid vi lever i, utan förväntansfull. Att följa med, att läsa både i skriften och det som förmedlas i övrigt, och lägga ihop ett och annat. Men Jesus är i kontroll, så du behöver inte vara rädd. Jag tror att om Petrus hade fått välja med att leva när han levde och nu, så skulle han välja nu, för det är mer spännande nu. Jag ber för er. Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för alla med Gud-berättelser som finns i skriften, i både gamla och nya testamentet. Hur Gud var med Abraham, hur Gud var med David, hur Gud var med Nehemja, hur Gud var med Ester. Hur du kom ner här på jorden för att visa vem du är. Hur du är med oss, hur du går med oss, hur du har omsorg om oss. Hur du var med den där kvinnan som rörde vid mantelfliken. Rörde vid en symbol, en judisk symbol, i tro att du hade omsorg, och det hade du. Och vi sträcker oss också efter dig, efter mantelfliken. Och vi ger dig vår längtan efter mer av dig i våra liv. Att din heliga närvaro ska transformera oss inifrån och ut. Att du fyller oss med hopp. Att vi får vara en del av lösningen och inte en del av problemet. Att vi får förmedla ditt rike där du har ställt oss. Att din vilja sker där vi är, precis som den sker i himlen. Att ditt rike kommer där vi bor, i våra kvarter, eller vår arbetsplats, eller vår skola, där vi är. Att ditt rike blir synligt. Att vi får vara små, smorda Kristusar där du har ställt oss. Vi ber för din kyrka i Sverige. Vi ber om mod, vi ber om profetiskt seende. Och mod att stå för dig och stå för ditt ord när alla andra säger något annat. Vi ber om ödmjukhet. Och vi vill som Josua dröja kvar i tältet, dröja kvar i din heliga närvaro. Därför vet att där finns det helande och där finns det upplysning och där finns det kraft. Tack för att du bor i oss med din ande. Så vill vi välsigna Jerusalem och be om fred över Jerusalem. Att din ögonsten inte ska slitas i stycken och delas upp. Vi ber om ett stopp för våldet. Vi ber för de människor som bor i områden där ISIS går fram nu, att du ska ge dem mod och hopp. Vi ber för kristna syskon och andra som lider just nu och som är rädda. Vi ber att det ska ta slut. Att våldet ska ta slut. Vi ber för de människor i Israel som är trötta på att ständigt vara utsatta. Vi ber för judiska syskon i Sverige, i Malmö och på andra håll som också är rädda. Vi ber om besinning. Vi ber för var och en som sitter här inne i kyrkan ikväll. Att du ska möta dem på ett individuellt sätt. Den som har ont i sin kropp ber vi om helande. Den vars tankar börjar bli grumliga ber vi om klarhet. Den som har börjat förlora hoppet ber vi om nytt hopp, nytt mod. För den som lider av relationer som inte fungerar riktigt ber vi om helande i relationerna, förståelse. Vi ber för Bertil och Anna och deras nästa kapitel i deras liv. Vi välsignar dem. Och vi ber att du väljer ut att det ska vara enkelt att välja ut den som kommer, ska komma härnäst till den här platsen. Precis som du alltid har valt ut människor genom historien. Ja, du ska göra det på ett enkelt sätt. Du ska tala till hjärtat. Vi ber för dem som är, känner sig gamla i det här rummet. Som rent mänskligt sett går in i slutskedet av sitt liv. Jag ber att det slutskedet skulle få vara något, ett sorts crescendo. Där allt de har lärt sig, allt de har sett genom livet får komma samman. Jag tackar dig för de som inte finns här längre. För Nisse Zackrisson som var med i Israel och som det betydde mycket för att få komma dit. Tack för de människor som har funnits med och kämpat den goda kampen. Så vill jag då ta de flertusenåriga ord i min mun som Aaron skulle utbe och lägga över Israel, som jag vill lägga över er. Guds välsignelse. Böj era hjärtan till Gud och ta emot välsignelsen. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till just dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Ska vi sjunga eller ska vi gå hem?